Ja, välkomna till simpodden nummer 31, en simpodd som ska spegla simningens värld, allt från könsfördelning när det gäller kvinnliga, manliga tränare och ledare, uttagningar för ledare till landslag, till kanalsimningar och en hel del intressant information också från det nya stora simlandet Egypten. Ja, mycket att bita i denna dag. Välkommen Thomas Jansson.
Tack så mycket Bosse.
En del djupa ämnen ska vi ha med här, men också en del ämnen som är grunda som vattenpölar. Det blev väl en lagom mix av snack i den här simpodden nummer 31. Och du sitter naturligtvis och häckar i de södra delarna av skärgården fortfarande inom på någon varm ö någonstans.
Ja, någon dag till blir det så. Jo, men det lät som en härlig gubbröra du beskrev, så att jag tycker vi kör.
Ja, tycker jag. Det här med kvinnliga ledare och tränare inom idrotten och i synnerhet inom simningen, det är någonting som har diskuterats, upprörts och funnits med så länge idrotten har funnits. Simningen är ju en 60-40 idrott, och med det menar man att 60% av utövarna är kvinnor slash flickor. Och 40% är män slash pojkar. Men så ser det inte alls ut på tränar- och ledarsidan. Och det kan man väl tycka är lite konstigt. Är vi rätt personer att ge uttryck för det? Två gubbar i 60 plus åldern? Eller vem är det som ska snacka om detta egentligen?
Ja, det är väl jättebra om vi kan på ålderns höst komma till lite insikter som vi kanske inte hade när vi var yngre, så det tycker jag väl vi ska gripa an. Det är ett viktigt ämne.
Verkligen. Och viktigt tror jag framförallt för att det finns så mycket resurser, så mycket potential och så mycket kraft i den här kvinnliga ledar- och tränarsidan som måste släppas loss. Det är den känslan man har i alla fall. Men det finns så mycket entusiasm som man måste våga släppa fram.
Men det är ju, alltså de här frågorna är ju oavsett idrott inte lätta, därför att i grunden så finns det ju en samhällsstruktur som har en historik som ju, även om det har hänt mycket i vårt land när det gäller jämställdhet, så är vi ju inte på långt när framme vid en fullständig jämställdhet. Så att det är ju ett problem, kan jag tycka.
Men visst är det lite märkligt att idrotter som, jag vill säga simning nu, ridsport med oerhört mycket flickor och kvinnor och andra har en sån övervägande del män som leder det hela. Jag har väldigt svårt att riktigt förstå det faktiskt.
Ja, men förutom då historiken och samhällsstrukturen, så det är klart att idrotten är ju väldigt konservativ i sitt sätt att se på egentligen väldigt många frågor, för han kanske inte inser riktigt det. Och då tror jag ju att när det då sitter mest män i styrelser, det blir mest män som väljs i olika sammanhang, då blir det lite grann av slentrian, eller som kanske har påpekats i årtionden, att kvinnor måste vara lite duktigare än motsvarande man för att väljas. Så att det är ju många tjocka murar som man slåss emot.
Och många tjocka gubbar också som man ska välta omkull lite, kan jag tycka. Om man går in och tittar i det absolut högsta beslutande organet i simningen, FINA-byrån, det är ju alltså styrelsen för det internationella simförbundet, så har de ju faktiskt numera två kvinnor i hela den här församlingen. Det har ju varit en under många år, Margot Mountjoy, och sedan så Kinas Jihong Chu. Men sen är det 25 gubbar. Ja. Och De är ju definitivt inte yngre än vad vi är. Det är ju rätt hemskt.
8% alltså. Ja, det är ju. Men det är klart att om vi tittar oss omkring lite grann hur media beskriver idrott, så om vi tar de stora kvällstidningarna och man mäter där, så kan man ju konstatera att det är ungefär, lite rufft räknat, det är 80% manlig beskrivning av idrott och av den manliga idrotten, och 20% beskriver den kvinnliga. Jag såg i en av tidningarna här, där man skrev om den nya ledarstaben inom längdskidor till exempel, där det bara var män. Så det är klart att det vore ju, alltså det sitter djupt det här, va. Och backar jag tillbaka det egna bandet i huvudet, så när man var yngre eller vid 30-årsåldern och så vidare och höll på, så någonstans så förstod man ju inte problemet överhuvudtaget. Jag hann att bli väldigt gammal innan jag blev hade riktigt full koll på det här, va? Så att det är klart att vi gubbar är en del av problemet.
Och medias roll ska ju naturligtvis inte underskattas i sammanhanget. För media styr ju väldigt mycket av intresset, styr mycket av frågorna och styr väldigt mycket av åsikterna inom idrotten. Och så länge medias representanter har svårt att gå utanför de stora bollidrotterna, fotboll och ishockey skulle jag vilja säga, och våga lära sig någon annan idrott, så är vi väldigt fast i de här strukturerna. Och går vi då in i fotbollen så vet vi att den uppbyggnadsstrukturen där är väldigt annorlunda jämfört med simningen i alla fall. Där sim eller kvinnodelen av idrotten nästan inte får någonting inom fotboll. Då är det ju bättre inom simningen i alla fall, rent ekonomiskt, där vi har en hyfsad jämställdhet mellan könen. När man väl är ute och tävlar ute på arenan, så tycker jag både intresset och allting runt omkring lika stort intresse för manlig som kvinnlig simidrott. Så är det inte i fotboll.
Nej, men så är det ju. Om vi ställer problemställningen visavi många andra idrotter, då har vi ju inget att skämmas för, men det betyder ju inte att vi har nått tillräckligt långt.
Absolut inte, absolut inte. Men ja, samhällsstruktur, idrotten konservativ och kanske mer konservativ än det samhället som idrotten speglar. Och så är det män som har styrt till föreningarna. Väldigt mycket. Och män styr idag i föreningar, både på tränar- och styrelsenivå. Och det är väl mer markant på tränarnivå än vad det är i styrelse och i svensk simning, då kan jag tycka, åt det manliga hållet, eller?
Jo, men så är det ju. Och där är det ju lite märkligt, för att om man går in och tittar i många föreningar och tittar på deras ungdomstränare, så är den kvinnliga representationen, om inte helt jämlik, men ganska hög, va? Men i takt med att man kommer upp på elitnivå, då försvinner de kvinnliga tränarna. Och det kan jag ju tycka är lite märkligt.
Och då skulle man ju gärna velat, eller velat och velat, men då skulle man kunna tänkt sig kanske att det hade funnits då en parallell inom, vi snackar nu svensk simning, där det är väldigt mansdominerat på tränarsidan, att även grabbarna, elitherrarna då, skulle lyckas bättre än damerna, eftersom man på något sätt underförstått kanske kan tycka att män kan förstå sig på män bättre. Men så är det inte, för vi är mycket bättre på damsidan idag. Och det kan vi backa bandet 15 år innan när det ändrades ju. Där finns inget sammanhang menar jag.
Nej. Och tittar man i en del forskning som har gjorts kopplat till näringsliv och så visar det sig ju att styrelser som har en bredare representantskap av kvinnor, där har ju de bolagen lyckats bättre än jämförbara bolag på marknaden. Så att det är väl mycket som talar för att vi skulle få bättre, ännu bättre, både damer och herrar med ett mer jämnt fördelat köns. Så tror jag.
Jag fick något inspel här angående att vi skulle snacka om det här där en person tyckte så här att manliga tränare har svårt att ta hand om unga flickor i en sen utvecklingspubertetsfas, och att det är orsaken till att många simmerskor slutar i åldern 14 till 16-17 år. Ser du ett sammanhang där?
Ja, det kan jag faktiskt se ett sammanhang för, och jag skulle vilja kanske förlänga och säga att det är upp till 18-19 års åldern när många slutar, där kanske del av problemet är att det är mest män som har hand om elitgrupperna. Det kan jag definitivt se. De har svårare kanske att förstå allt som sker när flickor blir kvinnor och allt kopplat till det och hur de speglar sig i samhället och i övrigt. Alltså det hänger ju samman alla de här bitarna. Så att, ja, det ser jag. Den kopplingen ser jag.
Ja, så kan man ju då på något sätt väva in sitt eget ansvar i det här. Och det ska vi väl kanske också göra, men innan det så, vad tycker du att man ska göra åt det här? Finns det bra verktyg för att komma åt en jämställdhet då inom simningen? Inom fotbollen har jag redan gett upp, det tror jag inte, för där tror jag strukturerna är alldeles för rigida. Men simningen känns ändå som, här finns det rätt mycket tänkande människor. Det borde ju vara så att vi skulle kunna rubba de här strukturerna en aning.
Men jag tror inte det under en lång period har funnits på varken förbundsnivå eller föreningsnivå så högt på agendan. Någonstans kanske man ändå har sett att jo, men det har kommit in kvinnor i styrelsen och vi klarar av de här jämställdhetsplanerna vi ska rapportera om till RF. Och så finns det inte riktigt fullt ut på agendan. Så ett förslag är ju att det liksom frågorna återsätts upp på förening och förbundsnivå.
Men blir inte det lätt en papperstiger av hela det här? Så som du uttrycker det nu. Sätts upp på
Jo, men
agendan och bla
jo.
bla bla. Är det inte mer hands-on som borde vara att vi verkligen ser till att det utbildas ledare, kvinnliga ledare, att vi skolar in dem även på elitnivå, högre upp, bla 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 bla.
Jo, men så är det ju förstås, Bosse. Det är ju inte som så att det räcker med att sätta upp det på agendan. Men min tanke var att när det väl kommer upp på agendan så det börjar diskuteras, då är det tillräckligt många kloka människor som inser att man också måste ha en att göra-lista då. Så det var lite mer så. Det är klart att det inte räcker med att det finns på agendan, men det förhoppningsvis leder till strategier kopplat till attityder och hur man prioriterar och förebilder. Ja, det är många ledord i de här frågorna.
Lönenivåer
Ja,
är ju en
det finns.
sak som nästan på något sätt är skämmigt egentligen att ta upp i sammanhanget, va? Men jo visst, det är helt klart så att det är viktigt att vi tror och tycker om att ha tjejer slash damer och kvinnor högt upp i ledning. Men jag har märkt att det är ganska många idrottsledare, typ styrelseordförande och andra ledare i simklubbar som har problem med de här tjejerna som jobbar sig fram, som är långt fram i ledet och jobbar som elitträd. De har svårt att tackla och bemöta dem.
Ja, för ofta har de ju god kunskap, de här kvinnorna du nämner, så att jag tror många män känner sig hotade och ett sätt att hantera hotbilden, det är ju att främja sig från det och trycka undan dem.
För det finns ett antal så kallade fall i Sverige där kvinnor och tjejer har blivit mer eller mindre utmobbade, utfrysta ur simklubbar. Ska inte ta upp några namn ännu, men vi ska nog återkomma till det och sätta namn på de här frågorna och personerna lite längre fram. Men just nu så ligger vi lite lågt där. Men det finns väl anledningen då att ta upp den där diskussionen att det är många gubbar som är rädda för tjejerna i simidrott.
Mm. Ja, men så är det ju, och de där, det du nämner är ju i många fall väldigt allvarliga fall, och att vi nu lyfter det här i podden på i vårt lilla hörn, och att vi kommer att kanske återkomma det till, då kanske vi ändå är med på ett litet hörn och skapar en positiv reaktion i frågeställningarna.
Mm. Låt oss hoppas.
Ja.
Det finns lite lättviktigare diskussionsteman också. Det är, vi såg i, jag har sett den här helgen, att man har haft SM-tävlingar i simning i dike, dikesdykning på Lött, i Löttorp på Öland. Det överraskade dig att det fanns?
Ja, det gjorde det, och jag skrattade gott en lång stund efter jag hade läst det, och blev också tänka på det här märkliga att man simmar i, när man hugger upp is i, på vintern. Alltså det finns ju en del spännande andra möjligheter än att tävla i bassäng, och det här senaste i diket, det tycker jag var, ja, det är nummer ett.
Ja, det är, jag tycker det är fräckt. Ja. Jag uppmärksammade i fjol när Eva Jonasson, den före detta landslagssimmerskan från Öland simklubb, vann VM-guldet just dikesdykning i Wales. Det är riktigt skitigt och äckligt, ska jag säga.
Jag tror det gick under radarn för mig, men ja, just det finns ett VM också, så hon som vann nu,
ja, då, Anna Lohman som vann SM-guldet nu, hon får åka till Wales och representera Sverige i VM, som sagt. Denna Lohman som, för att nämna hennes simroll, har haft en lite udda karriär som simmerska. Jag tror hon har gjort en SM-final, en sjunde plats på 100 medel en gång. Men så blev det väl inte mycket mer av den elitkarriären. Men hon fortsatte att simma, och det har blivit ett 30-40-tal SM-guld som mastersimmar. Europarekord som mastersimmar. VM-guld och så vidare och så vidare. Hon har ju simmat nästan hela sitt liv, men var aldrig någon riktigt duktig elitsimmar. Men som sagt var en SM-final och en sjunde plats. Men fantastiska prestationer på mastersnivå, har räknats in som en av de tre bästa mastersimmarna de senaste 10 åren i svensk simning. Och nu är hon alltså svensk mästare i dikesdykning.
När går VM?
Ja, det går någon gång i juni, tror jag det är.
Okay.
Vi ska försöka följa upp det också. Det är ganska mycket folk som intresserar sig för det i England, så att, eller i Wales. Så därför så tror jag det finns anledning att verkligen kunna komma åt den här.
Det var roligt i alla fall.
Ja. Sen var det två simmare som simmade, ja, det var många som simmade kval i helgen, men två stycken som vi kan peka ut. Cesar Cielofilo, brasilianaren, världsrekordhållaren i kort sprint, och Federica Pellegrini, Italien. Två motpoler kan tyckas efter helgens insatser. Vad tycker du?
Ja, jag tycker det är tråkigt att inte Cesar kvalificerade sig till Rio. Det hade varit häftigt att se honom i kanske en final där inför en begeistrad hemmapublik. Han är ju en stor idrottsstjärna i detta fotbollstokiga land. Så det tycker jag var tråkigt, och det var lite ledsamt att höra hans intervju. Men då får vi istället njuta av det italienska underverket Pellegrini.
Mm. Simmade riktigt fort, 100-200 frisim vid de italienska långbanemästerskapen / OS-uttagningarna i Riccione, verkligen.
Mm. Är hon med när det är 30 meter kvar i en 200 meters final, då är även sådana goda avslutare som Sara utsatta för hot.
Mm. Ja, hon är helt klart en medaljpretendent i grenen. Det är väl hon, Sara Sjöström och framförallt Katie Ledecky som kanske slås om de där medaljerna, ja, kan tänkas.
Ja. Ja, det blir spännande.
Ja. ett ämne som inte är lika lättviktigt som det här med att simma i dike. Det är ju det här uttagningsformerna och reglerna för landslagstränare och ledare. Du har ju genom din roll som förbundskapten i simning. Nej, ja, vilka år var det? Ska vi slå fast det?
2004 till 2010.
Ja, under 6 år där så var du ju djupt involverad i de här frågorna med att inte bara plocka ut simmare utan också tränare och ledare. Berätta hur strategin har varit, hur den är och om det finns frågetecken runt de här hanteringarna av människor, om vi ska uttrycka oss på det sättet.
Under mina år så försökte jag ju bredda antalet tränare som kom ut i någon sorts tanke kring att det långsiktigt skulle vara bra för vår internationella kompetens. Och då skulle det också ingå alltid både juniorer och ungdomslandslag som vi hade då, också en portion kvinnliga tränare. Och så var det på seniorsidan också. Och så lite grann har det väl varit längre tillbaka också, att man har jobbat på lite olika sätt kan man säga. En del fasta staber hade man ju under 90-talet, vilket medgav ju en del praktiska problem. Nu har man ju då mer, kan man säga, en metod som består av att simcentratränarna och de bästa simmarnas tränare får åka iväg. Och där har jag lite funderingar.
Som till exempel vad då?
Ja, alltså, i botten måste man då tänka sig in i lite grann att och titta på historien, och då går det gärna trender i hur länder gör, i framför allt uttagningssystem, när man har kvalar för ett internationellt mästerskap, eller hur man gör med tränare, hur man tar ut dem. Danmark till exempel har en väldigt rigid hållning till att det är kopplat enbart till simmarens prestation, så att någon annan tränare gör sig inte besvär. Och då känner jag lite grann att små länder som vi här uppe i Norden och kanske på andra ställen runt om i världen, vi har kanske inte råd att haka på de här trenderna direkt, för att för det första finns det ingen vetenskapligt stöd i dem egentligen, utan det är trender, och så har man sett något land lyckas och så gör man då lite snabb koppling. Men vi som är i små länder, vi måste kanske ha ett mer öppet förhållningssätt, alltså att det inte kanske är glasklart att man måste bli uttagen för att man har en simmare som kommer in i landslaget på en viss nivå, utan att man kanske kompletterar den bilden med lite tränare som har, alltså det finns ju många duktiga tränare som inte har turen. Jag använder det ordet för jag tycker det lämpar sig bra. Har turen att få de här talangerna, men de har mycket klokskap ute i landet. De kan ha specialistkunskap inom vissa teknikgrejer eller inom vissa simsätt eller i växlingar i lagkapp, you name it. Och då tror jag det är bra att man tar tillvara de resurserna. Helt enkelt en bredare syn på frågan.
Ja, lite exempel på hur det kan bli om det inte blir bra. Har du det? Alltså
Nej, men
om du nu på kvällstidningssätt skulle försöka dig på och vinkla den här frågan lite.
min känsla är ju att om man hela tiden har ett system kopplat till de bästa simmarna, då får man bara en bekräftelse på sina egna teorier hela tiden. Och det blir en viss form av stagnation i sättet att se på simning eller träning överhuvudtaget. Det blir inte tillräckligt brett kunskapsunderlag, och jag tror ju då att kanske även de bästa simmarna ibland skulle må bra av och bli upplärda att det faktiskt finns kunskap hos tränare som inte kanske har den där världsstjärnan eller den där andra duktiga simmaren. Så att risken är att vi långsiktigt utarmar den breda kunskapen runt om i landet, och vi behöver alla simhallar med som har simträning, att det finns hög kompetens där. Så en utarmning kanske är det sammanfattande ordet.
Ja, lite spännande. Rent praktiskt är det väl så att det är ganska bra att det är de här simcentra eller elitcentratränarna som finns på plats, för att då tas ju inte de ifrån något annat. För många av de här simmarna är ju med i landslaget trots allt. När man rekryterar klubbtränare så måste ju klubben ersätta sin tränare med någon annan på hemmaplan, och det kan bli lite... lite stökigt och bökigt där, kan tyckas. Det är ju ett inspel och en åsikt i det i sammanhanget också.
Så är det ju, och det är klart att tittar man tillbaka och jämför med nu, så kanske man ändå nu har en av de bästa metoderna som man någon gång har haft, för att jag menar på 90-talet när en del tränare kanske var ute 150 dagar på ett år, så skapade ju det också utarmning i klubbarna, och det kanske det man sen såg lite effekter av i en del klubbar in på 2000-talet etc. Så att visst, det är ett brett, man måste ta in ett brett spektra utav ingångar i ämnet. Jag vill bara lyfta det utifrån att inte göra det så enkelt som att följa trenderna runt om i världen.
En fråga då i sammanhanget. Vem betalar lönerna i landslagssammanhang?
Nu ska jag akta min tunga lite grann. För jag tror, om jag säger så här, att nej, under tiden jag jobbade, då var det egentligen klubbarna som gjorde det till mesta delen. Och landslaget, eller vad säger simförbundet, bidrog med ganska lite. Sen har det där successivt ändrade vi lite grann på de förhållandena under mina år. Och om jag nu har tolkat rätt, men här vill jag lägga in en passus, så tror jag nu att det är förbundet som står fullt ut för det här.
Det borde ju vara så i alla fall. Att, jag menar, det är inte klubbarna som ska sponsra simförbundet i sammanhanget, kan man tycka.
Nej, sen å andra sidan får ju klubbarna tillbaka tränare med utökade kunskaper och erfarenheter. Så att,
ja, men överskattas inte den informationen. Tränarna tycker ju det är fantastiska argument att liksom säga, jag vill vara med där och det gynnar klubben, bla bla bla. Ja, det kanske det gör de första 10 dagarna, men när vi kommer upp och man ligger ute 30, 40, 50, 150 dagar, så kanske det inte gynnar klubben.
Nej, du beskriver det väl väldigt väl där, att det är klart att tränare som under en period kunde kanske lyfta både lite ersättning från förbundet och från klubbarna, så var det ju också en ekonomisk parameter för dem, och då klart då försvarar man sitt eget revir, så funkar det ju också.
Ja, och sen, men det är klart, sen är det ju också beroende på hur simmarna upplever det, att man kanske känner sig trygg med att ha samma tränare hela tiden, även om det inte är egna hemmatränaren, utan men att det är en återkommande figur som man trivs bra med på träningsläger, det ena och det andra, och inte behöver konfronteras, ska vi säga, med en ny figur som man ska lära sig och lära känna och gnuggas mot och liksom lära sig hur den slipstenen ska dras där, utan att det kanske en mer harmonisk miljö att jobba med invanda tränat. Vice versa, att det kan vara kul och stimulans att få nya inblickar, nya frågor, nya kommentarer, nya inspel på träningen som andra tycker. Jag menar, det är väl kanske upp till vad man är för människa som simmar också, när det gäller att göra sina bedömningar av tränarna.
Ja, alltså trygghet är ju ett ledord som ju man lätt finner stöd för, om att det är en viktig parameter i allt utvecklingsarbete. Men sen är det ju också, kan man ju konstatera, att det finns ju stöd för att utsättas för kritisk granskning är också utvecklande. Så det gäller väl att hitta den där mixen lite granna. Att inte varken det ena eller det andra utan att för den skulle säga att det är någon sorts svensk lagom variant man är ute efter, utan helt enkelt ett bredare perspektiv.
Ja. Tror du det är någon som tycker någonting i den här frågan?
Ja, det är det säkert. Sen om det resulterar i något giftigt mail till din mailadress om vad snackar de där gubbarna om, det vet jag inte. Vi kan ju hoppas. Det är ju spännande när det kommer in synpunkter.
Ja,
som det gjorde i somras lite grann, där de lite grann ifrågasätter vårt sätt att resonera. Och det är ju det vi vill efterlysa. Vi sitter ju inte på något facit, utan vi försöker ju reflektera lite grann utifrån olika infallsvinklar.
Absolut, absolut. Fast ett litet facit, nej. Ja, har vi tömt det här ämnet för dagen?
Ja, det tycker jag. Kan vi inte åka till Afrika nu?
Jo, ska vi göra det? Du har varit nere och tittat. Jag var i Marseille förra veckan och du har varit i Afrika och nästintill. Nu ska vi kan vi spela upp den scenen. Du har tittat på Egypten.
Ja, alltså när vi satt och refererade på Eurosport, du och jag, i somras, så noterade vi ju, både du och jag, att det var många bra prestationer ifrån Egypten. Och det ledde till att jag gick in och började titta lite grann, vad har de för simhallsstruktur och hur ser det ut, och kom fram till att ja, men de jobbar med ett antal regioner, jag tror det är 6 stycken, ganska fina faciliteter på många ställen med bra simhallar. Och går man in och tittar på till exempel deras nationsrekord i 50 meters bana, så kan man ju konstatera att herrrekorden håller väl den standard som Sveriges herrar idag har. Där det till exempel den som sticker ut är ju då Ahmed Akram, han som var 4 på 1500 i Kazan, som ju då har goda rekord både på 400, 3,48 och på 8 och 1500 meter. Så att, och en annan kuriosa, de har rekord på 10 gånger 50 frisim. Det stimulerar ju en bred trupp. Det tycker jag lät lite spännande. Däremot har de nästan väldigt urusla resultat på 25 meters bana. Och tittar man på damernas så har de ju nästan inga resultat alls på 25 meters bana. Damerna är ju inte lika starka. Det kanske har med då kulturen och bakgrunden att göra. Men de har ju en kvinna som heter Farida Osman, som ju faktiskt var femma på VM på 50 fjäril. Gjorde väl 25-78 i den finalen. Hon gjorde 58-22 på 100 fjäril. Blev utslagen i en omsimning där om semifinalplats. Och hon har gjort goda 24-92 på 50 frisim. Så det är lite grann ett sånt där land man kanske inte alltid pratar om, och som inte du och jag lyfte i förra podden när vi tittar på hur det blir det framåt OS. Men de har två spännande namn. Ahmed Akram och Farida Osman.
Och hon tränar ju i USA. Hon är född i USA också, ska sägas. I Indianapolis, Indiana.
Ja, men så ser det ut i många länder runt om i världen. Jag tycker inte det förtar. Alltså, deras head coach där har ju också en liten koppling till USA. Just nu har jag skrivit inte ner hans namn. Men har en väldigt spännande filosofi som väl matchar hur vi resonerar här uppe i Norden kring simning. Så jag tycker Egypten, det är ett land som, precis som Island, som är lite underdog, som vi inte alltid tänker på, men som faktiskt har en del goda simmare.
Ja, intressant. Intressant. Och speciellt intressant nu eftersom du politiskt har varit i ett, ska vi säga, i kikarsiktet här, tappat mycket turism de senaste åren på grund av oroligheter och annat, men ändå lyckas rulla sin simning framåt. De har haft stora problem på andra delar inom idrotten med kravaller på fotboll i Alexandria bland annat, där man stoppar hela ligan under en period, och det har varit tufft helt enkelt, va? Men simningen utvecklas, det är kul att höra.
Så jag ska försöka hålla ett lite sån där extra öga och gå in lite då och då på Egyptiska simförbundets hemsida.
Ja,
det är lite kul att ha lite sån här nörd. Ja, man har många olika nördkunskaper, men lägga till den här då.
Vi har mer vi ska snacka om. Vi ska kanske sammanfatta ett mästerskap som går nästa helg i Helsingborg. Där svenska mastersmästerskapen går fredag till söndag. Men det sammanfattar vi i efterhand därifrån, kan jag tycka. Veckan efter kanske. Det är kanske nästa inhopp i den här podderiet som vi ska göra.
Det låter spännande.
Ja, och det finns ju en del nya namn, nygamla namn som ska ställa upp på Masters SM. Jag har tittat i startlistan och man har försökt att värva ihop lite simmare till Helsingborg hemma, arrangörsklubben, till exempel Louise Karlsson, världsmästarinnan på 200 medley, som dock inte sticker ut och simmar individuellt utan håller sig inom lagkappskaklarna. Och man har också fått ner Johanna Sjöberg som ska simma individuellt, har jag sett, simma med i de här lagkappslagen. Så det blir lite nya gamla stjärnor som ska vara med. Det kan vara lite kul.
Ja, men båda de två tävlade väl för Helsingborg i en period på 90-talet, va?
Helsingborg hade ju ett sånt där, det man i Skåne kallar ett köbelag. Det är nog inte Hans Kronak så glad när jag kallar det, men så var det ju. Mm. Där fanns ju andra simmar också, som till exempel Emma Igelström och Therese Alshammar och så här, som fanns i Helsingborg då och var duktiga.
Susanne Nilsson, Filipstad.
Så är det, ja.
Ja.
Där var, vi kan säkert rabbla upp
på tal om Susanne Nilsson. Vet du vem Susanne Nilsson är i Danmark? Nilsson i Danmark.
Nilsen.
Ja, det står ON på deras, på
ja,
Swimuse hemsida.
Ja, men hon ska, det ska stavas danskt, har jag för
mig. Ja, okej. Okay. Ja.
Hon har blivit av med VM2 eller något sånt där, va?
Ja, hon har VM-medalj och OS-medalj på bröstsim.
Ja.
Hon har blivit bestulen på sina medaljer. Det här är avdelningen extra viktigt vetande.
Ja, och det är inte jag, kan säga.
Nej.
Nej.
Jag började tänka på det när jag sa Susanne Nilsson, Filipstad, för de är ju nästan likartade namn.
Ja, precis.
Så är det.
Ja, hoppas vi att hon får tillbaka dem så snart som möjligt. Annars kan vi väl ha en liten efterlysning här om det är någon nu som vet att de har tagit vägen.
Ja.
Ja, du, Jansson. Det blir inte bättre än så här en tisdag eftermiddag i april anno 2016. Nu är det dags att rekommendera oss.
4-0 vann Las Palmas med i lördags.
Ja, och Malmö vann med 1-0 över den här djurgårdsliknande fårfarmen från Stockholm. Nej, ingen bra match ska sägas. Men jag lovar att jag inte skulle snacka fotboll i den här podden, men det var det min själ inte heller i söndags, den matchen mellan MFF och Djurgården. Så att jag behöver inte snacka om den.
Nej, vi stoppar det.
Ja, det gör vi. Så var det för idag. Vi tackar er som har stått ut med oss så här långt och önskar er en god fortsatt dag. Tack och adjö på er allihopa.